Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hej och välkomna till avsnitt 94 av podden Vi går till historien. Vi närmar oss med stormsteg avsnitt 100. Vad gör vi då?
Ja, vi får se hur långt vi har hunnit då. Om vi är kvar på Karl den 11 eller förmodligen hans efterträdare. Det här är ju då Kemsjö som pratade med Fredrik och... Vi har ju du då redogjort för det grymma och blodiga skånska kriget som i de senaste avsnitten har vi pratat om förlusterna till sjöss vid Ölands södra udde vid Lollan och Köge och segrarna till lands vid Halmstad, Lund och Landskrona. Om snapphanarnas roll, om Karl den XI:s förvandling från en svag, blyg och passiv yngling till en tapper och kraftfull fältherre. I förra avsnittet så undrade jag över vart skallen, övre delen av kraniet på Fabian von Fersen hade tagit vägen. Den hade ju gått i arv genom ätten von Fersen och sen genom ätten Gyllenstolpe. Och då ringde det faktiskt en före detta elev till mig bara för någon timme sedan och berättade att den skallbiten det finns hemma hos hans mor och far. Lite festligt, eller hur?
Ja, kul. Kunde det bli så här interaktivt?
Verkligen. Ja, snapphanarnas roll det har ju lett till en livlig debatt på vår hemsida. Motståndet mot att använda 500-kronorssedeln i Göingebygden visar att synen på kungen och snapphanarna levs kvar än i våra dagar. Jag vet inte om det var det som gjorde att Riksbanken beslöt att ersätta sedlarnas kungabilder med kulturpersonligheter istället. Och här kan ju alla skåningar känna sig nöjda med att Karl den 11 ersatts med operasångerskan Birgit Nilsson som ju kom från Skåne. Men man kan ju också se det som ett tecken på historielöshet. Gustav Vasa, Gustav II Adolf, Karl den 11 ersätts med kulturkändisar från 1900-talet. Selma Lagerlöf på 20 kronor sedan. Ja, jag vet du vad det är för porträtt på de andra nya sedlarna?
Ja, men det där har vi ju pratat om, tror jag. Alltså vi använder ju inte pengar längre, så
nej, det är
spelar
svårt.
Inte lika stor roll.
Det är
men
så.
Jag vet att Bergman finns väl på någon här?
Just det, Ingmar Bergman är på 200 kronor sedeln.
Ja.
Och på 50-lappen är det Evert Taube. Det är inte aha, ofta man ser den. Och 100
var det inte han som aldrig hade några pengar?
Ja, ja, man har fått lite revansch här då. Och 100 kronor kedjan är faktiskt Greta Garbo.
Ja, just det.
Ingmar Bergman då på 200 som du sa och så Birgit Nilsson på 500. Och sen finns det väl bara en sedel till och det är 1000 kronor kedjan och vet du vem som pryder den?
Foppa, nej jag skojar. Nej det vet jag inte.
Nej, det är faktiskt Dag Hammarskjöld.
Ja men självklart.
Ja, så är
hur,
det.
Ja.
Ja, alltså, det här började ju redan på 90-talet då, med den välbekanta 20:an med Selma Lagerlöf och en 50-lapp med sångerskan Jenny Lind.
Vilken valör vill du vara på sen? Vi går till historienskaparen.
Ja, jag har inte funderat så mycket på det, men det finns ju, tidigare fanns ju en 10 000 kronor sedel, men den är borta, men den kanske kan komma tillbaka.
Det är den du siktar på, ja.
Det vore väl inte så oävet kanske att pryda den.
Nej.
Ja, vi får se. Ja, alltså när det gäller de äldre sedlarna, då kan man ju undra varför man valde just den i Jögenbygden kontroversiella Karl XI. Och i vår podd har vi inte kommit fram till någon anledning i hans liv och gärning än. Men Karl kommer i nästa avsnitt visa sig vara en hejare på att förbättra statens finanser genom sin reduktion av adelns tillgångar. Och det var något som den vid sedelns utgivning aktuelle finansministern, den legendariske Gunnar Sträng, var imponerad av. Sträng, han var då också ordförande i Riksbanksfullmäktige. Den svenska Riksbanken är ju förresten världens äldsta, från 1668. Detta och grundaren Palmstruck och den tidiga sedelutgivningen har vi pratat om, kommer ihåg, i ett tidigare avsnitt.
Mm, Palmstruck kommer jag ihåg.
Ja, han var ju en 1600-talets superentreprenör, vår första bankdirektör. Den första som gav ut sedlar istället för de tunga kopparmynten. Men han råkade ju illa ut, han satt i fängelse och dömdes till landsflykt och böter och så vidare. Men tillbaka till de gamla sedlarna. Det fanns i min barndom en gulfärgad femkronorsedel med dåvarande kungen Gustav VI Adolf på. Bilden av monarken fick kritik för att han med uniformsklädsel såg ut som en sydamerikansk militärdiktator. Du vet alla Pinochet eller grekisk juntageneral. Så han ersattes av en ny gulaktig femkronors sedel med alltid gångbara Gustav Vasa. Gustav VI Adolf, han kom istället på en 10-kronors sedel. Så fanns det på den tiden en mycket stor 1000-kronorssedel, lika bred som ett A4-papper, och en lika stor 10 000-kronorssedel. Och den stora 1000-kronorssedeln ersattes på 70-talet av en mindre med Karl XIV Johan på. Och Gustav Adolf fanns ju på 100-kronorssedeln. Ja, vi lämnar sedelhistoriken och återvänder till skånska kriget. Det såg ju i början ut som Kristian V skulle lyckas med att ta tillbaka de förlorade provinserna Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Gotland från Brömsebro och Roskildefrederna. Men så vände ju kriget efter de svenska segrarna till lands, framförallt efter slaget vid Lund. De följande åren var det mest ett ställningskrig på den skånska landsbygden. Men kriget skulle inte avgöras i Skåne utan i Flandern i södra Holland och norra spanska Nederländerna, alltså dagens Belgien. För skånska kriget mellan Sverige och Danmark kan man samtidigt se som en del i ett större europeiskt krig. Det är mellan Ludvig den XIV:s Frankrike och Nederländerna, där fransmännen till sist 1678 avgick med segern. Sverige hade, som vi berättat om tidigare, 1672 ingått ett förbund med Frankrike mot Nederländerna. Och detta ledde till att Sverige fick generösa subsidier, pengar, från Frankrike mot att vi skulle försöka förhindra att tyska furstar stödde Nederländerna. Sverige hamnade då i krig mot Brandenburg och den tysk-romerske kejsaren och förlorade ju, som vi berättat om, i juli 1675 slaget vid Fehrbellin i närheten av Brandenburgs huvudstad Berlin. En mångårig fredskonferens började redan i mars 1677 i Nijmegen i Holland. Och Sverige representeras av två skickliga diplomater, Bengt Oxenstierna och Johan Olivecrans. Oxenstierna är kunnig och energisk men också statusmedveten och svag för ett lyxigt levande. Biskopssonen Olivecrans är en mycket bildad och språkkunnig person. Förhandlingarna är mycket krävande. Svenskarnas fördel är att de har ett 100% stöd från Frankrikes delegater. Det som ytterligare komplicerar förhandlingar på 1600-talet jämfört med idag, det är den enorma vikt som läggs vid deltagarnas status och deras rang. Ett exempel på det kan ses via till exempel trafiken på Nijmegens gator. I gatukorsningar gäller inte en högerregel, utan den som har högst rang har företräde. Och eftersom det inte alltid råder konsensus om i vilken vagn den som har högst rang befinner sig, leder det till ständiga trafikstockningar. Ja, vad tror du om det, Fredrik? Är det något man skulle kunna pröva igen, att man i gatukorsningar låter den med högst rang köra först in i rondell och så vidare? Vad tror du om det?
Istället för den här blixtlåsprincipen?
Ja, ja.
Men skulle man kunna, dyrast bil skulle kunna översättas?
Ja, ja, just det.
Alltså, oftast är det ju, det är ju inte längre en statusmarkör som jag förstått det, en dyr bil, så...
Nej, jag tror det är så. Ja, ja.
Kanske på registreringsskylten kanske man skulle kunna se då rangordningen.
Ja, någonting sånt. Ja, det är en intressant tanke.
Ja. Mm.
Ja, de deltagande danskarna kräver från början att få tillbaka det man förlorade vid frederna i Brömsebroer och Skilde. Men också att tillsammans med Brandenburg, de tyska provinserna, danskarna vill ha Wismar och ön Rügen, dela Bremen-Werden med Brandenburg, medan Brandenburg vill ha svenska Pommern. Ja, det här kan ju låta märkligt och lite kaxigt efter förlusten i Lund, men danskarna har ockuperat Wismar, Rügen, Bremen-Werden och dessutom Gotland och större delen av Bohuslän samt Helsingborg och Landskrona. Ett problem för danskarna är att deras stormaktsallierade Nederländerna och Tysk-romerska riket inte ger samma stöd som Frankrike ger Sverige. I juli 1678 blir det så fred mellan Frankrike och Nederländerna. I september fred mellan Frankrike och Spanien. Och det här banar väg för en fred för Sverige. Och i januari 1679 sluts först en fred mellan Sverige och Tysk-romerska riket. Och den slår fast att bestämmelserna i Västfaliska freden ska gälla, alltså att Sverige får tillbaka sina tyska besittningar. Brandenburg protesterar, men då Ludvig den 14 låter franska trupper gå in i den brandenburgska kurfurstens område vid Ren, går man med på en kompromiss. Freden i Saint-Germain i juni 1679, som innebär att Brandenburg får en liten landremsa av Hinterpommern, men att Sverige ändå behåller huvuddelen av svenska Pommern. Karl XI visar ingen tacksamhet mot fransmännen utan retar sig på att de bestämmer över svenskarnas huvud. Men det är förstås freden med Danmark som är den avgörande. Fredsförhandlingar inleds i Lund på sommaren 1679 efter nära 4 års krig. Svensk chefsförhandlare är Karl XI:s närmaste man, riksrådet Johan Gyllenstierna. Kungen befinner sig i sitt högkvarter i Ljungby i Småland och Gyllenstierna åker ständigt fram och tillbaka mellan Lund och Ljungby för att rapportera och få direktiv. Men de svenska och danska delegaterna kommer inte överens. Karl XI är orolig. Allt som erhållits i Brömsebroer och Skilde ska behållas. Danskarnas ställning är svår då man efter alla andra freder som slutits inte har några vänner som är intresserade av att stödja dem. Efter 2 månaders resultatlösa förhandlingar förlorar Ludvig den 14 tålamodet och gör likadant som befallet med Brandenburg. Han låter franska trupper rycka in i grevskapet Oldenburg som hörde under den danske kungen. Oldenburg låter ju bekant, den danska kungafamiljen heter ju, härstammar ju härifrån, alltså Christian den första, du vet, på 1400-talet, han var greve av Oldenburg. Det danska kungahuset Oldenburg, det är Europas äldsta och fortfarande fungerande. Christian V har inget att sätta emot. Han vill förstås inte få Europas då starkaste militärmakt emot sig utan skickar en representant till Paris. Förhandlingar sker på slottet Fontainebleau, som du kanske kommer ihåg, vi har nämnt i ett helt annat sammanhang. Har du något minne där? Det var nämligen drottning Kristina som residerade där och där hände ju något väldigt dramatiskt, kommer du ihåg? Några decennier tidigare.
Ja, jag känner igen namnet. Det var inte då hon ställde till med någon fest. Och det kom ortsbor dit som hon lät massakrera.
Ja, just det. Ja, det är väl Hamburg du tänker på då. Men däremot var det ett ett uppmärksammat dödsfall där, ett mord kan man säga. Som drottning Kristina.
Ja, på rådgivaren där.
Ja, just det. Monaldesco, ja.
Monaldesco,
det var mycket uppmärksammat som vi rapporterade om där. Nåväl, danskarna måste foga sig i den franske kungens krav att Sverige inte skulle avträda någonting till Danmark utan att bestämmelserna i frederna i Brunsebro och Roskilde skulle gälla. Så, danskarna måste i freden i Fontainebleau 23 augusti 1679 lämna tillbaka de områden de ockuperat under kriget. Vi behåller med andra ord Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Gotland, Ösel, Jämtland och Härjedalen. Det här måste ju vara ett synnerligen bittert för danskarna som alltså kämpat förgäves i 4 år. Återigen har Frankrike bestämt utan att rådfråga svenskarna, utan att några svenskar medverkat, låt vara med för Sverige bästa tänkbara resultat. Men Karl den 11 retar sig på nytt över, som han tycker, Ludvig den 14:s överlägsna och smått förnedrande sätt att behandla honom. När han får reda på att Ludvig i Paris låtit uppföra en relief föreställande Karl som en mycket ung pojke med kronan under armen, knäböjande inför Ludvig och då mottar fredskontraktet, då får han ett raseriutbrott. Ja, kan du förstå Karls reaktioner?
Ja, men det är ju fransoser också. De stör väl sig hela världen på. Det är väl unisont. Det kanske började här. Kanske fransosernas dåliga rykte. Men samtidigt så är det förstås en väldig tacksamhetsskuld till Frankrike. De visar ju på en lojalitet om de för in en armé endast i syfte att hjälpa Sverige.
Ja, det måste man säga.
Ja. Jag vet inte, men jag förstår att han blir lite sur faktiskt.
Ja.
Men han får nog svälja det där, helt enkelt.
Ja, och alltså för att svälja det där och för att behålla lite värdighet, då återupptas förhandlingarna i Lund, alltså som något slags spel för galleriet, där man i september kommer fram till samma resultat som i freden i Fontainebleau. Men det stannar inte med detta. Johan Gyllenstierna vill nå längre. Han vill att den månghundraåriga osämjan mellan Sverige och Danmark en gång för alla ska upphöra. Man sluter olika avtal, handels- och försvarsförbund och ett hemligt tillägg att man inte ska ingå avtal med andra länder utan den andra maktens medgivande. Men det mest spektakulära är att den 1675, några månader före kriget, ingångna förlovningen mellan Karl den 11 och den danske kungens syster Ulrika Eleonora nu skulle aktualiseras. Äktenskapet mellan de båda skulle bli den bästa, skulle vi då säga, symbolpolitiska händelsen som skulle bekräfta vänskapen mellan de båda klassiska arvfienderna. Sen kan man ju fråga sig hur ärlig den plötsliga proklamerade vänskapen är. Svenskarna hoppas på att danskarna har fogat sig och accepterat förlusten av Skåne och alla de andra provinserna. Men jag vet inte vad du tror. Rimligen måste väl en stor bitterhet råda hos många danskar över den hårda freden, eller hur?
Jo, nej men absolut. Sen får vi se då om det här förbundet står sig mot våra arvsfiender. Men jag hade lite smörrebröd och en tuborg till lunch idag och det tänkte jag, fan Danmark ändå. Alltså.
Ja, det smakade bra. Ja,
ja väldigt gott var det.
Du ser, ja.
Kunde man köpa en dansk frukost för 300 kronor? Det var 3 smörrebröd, en snaps och en öl.
Men det här erbjudandet kanske ingår i det där försoningsarbetet som fortfarande pågår?
Ja, men kanske. Fast då borde de väl subventionera det så att det blir lite billigare.
Ja, jo, det är så. Det, ja. Mm. Ja, men ja, det ser ju väldigt bra ut här. Men Sverige kan ju ändå inte känna sig helt nöjd med situationen. Alltså utan Frankrikes stöd hade ju kriget kunnat sluta på ett katastrofalt sätt. Krigsutvecklingen hade ju visat med alla förluster till sjöss och oförmågan att försvara de tyska provinserna och även svårigheten att stå emot danskarna i Syd- och Västsverige att vi helt enkelt inte var tillräckligt rustade att försvara stormakten. Och till det kommer ekonomiska och politiska problem. Helt klart finns det en motsättning mellan den unge kungen och männen kring honom, som Johan Gyllenstierna och hans bror Göran. Bröderna Axel och Hans Wachtmeister, Erik Dahlberg, Erik Lindsköld, Claes Rålamb, Knut Kurk med flera. Och den gamla högadliga rådsaristokratin, alltså den före detta förmyndarregeringen med Magnus Gabriel De la Gardie, Gustav Otto Stenbock, Per Brahe, Sten Bjelke med flera. Och den ledande företrädaren i respektive läger, Johan Gyllenstierna och Magnus Gabriel De la Gardie, de avskyr varandra. Under kriget var de båda grupperna också geografiskt skilda åt. Kungen och hans män ute i fält, rådsherrarna är kvar i Stockholm. Ska man tillskriva någon äran av att ha lyckats vända den synnerligen allvarliga situationen sommaren 1676, då flottan krossats, de tyska provinserna förlorats, Kristian V är på offensiven i Skåne och hans halvbror Gyldenlöve marscherar söderut genom Bohuslän och härjar i Dalsland och Västergötland, så är det ju Johan Gyllenstierna. Medan rådsmedlemmen och även kungen då är närmast handlingsförlamade, arbetar Gyllenstierna med en okulig energi på att utöka antalet soldater, upprusta flottan på nytt, ställa ansvariga som försummat försvaret till svars. Maktkampen mellan kungen och rådet pågår under hela skånska kriget, och helt klart flyttas maktcentrum mer och mer från Stockholm till kungens fälthögkvarter. Det visar sig att motståndet mot Gyllenstierna och hans bror Göran, som också han får fler och fler högre befattningar av kungen, leder till att de forna fienderna, rikskansler De la Gardie och riksråden Rålamb och Kurk, lierar sig med varandra. Och hit ansluter sig också den omstridda bråkstaken Gustav Adam Baner, Dulle Baner, som ju också varit i fejd med rikskansler, något vi tidigare berättat om. Det är lite av, hur säger man, mina fienders fiender är mina vänner, eller hur?
Det är ganska bra citat.
Ja, är det något du har tillämpat själv? Eller?
Ja, jag har inte så många fiender.
Nej, skönt. Ja. Alltså, det har ju funnits en motsättning mellan Gyllenstierna och Rålamb Kurk. Till exempel ville de förstnämnda stärka kungens ställning, något de senare motsatte sig. Men nu, det här blir spännande. På hösten 1678 går Gyllenstierna brödernas fiender till en kraftfull attack med avsikt att en gång för alla knäcka dem. Karl den XI får en skrivelse av riksmarskalken Johan Gabriel Stenbock som begett sig från Stockholm till kungens högkvarter. Och brevet är undertecknat av bland andra Magnus Gabriel De la Gardie, Per Brahe, Claes Rålamb och Knut Kurk. Och i brevet åberopas också Dulle Baner som en källa. Innehållet går ut på att det finns ett hot mot kungen och rikets säkerhet. Kungen varnas för Johan Gyllenstierna, som enligt brevet har planer på att störta kungen och monarkin, och själv utropar sig till en svensk motsvarighet till den engelska republikens diktator Oliver Cromwell. Johan Gyllenstierna skulle ha berättat för Baner att han hade sådana planer, och brodern Göran hade sagt att man borde avsätta Karl den XI på samma sätt som man hade avsatt Erik den XIV. Bröderna Gyllenstierna hade enligt brevskrivarna sett till att få en fullständig dominans över den unge kungen, bland annat genom att se till att han var kvar i fältlägret under kriget och inte begav sig till Stockholm. Den grövsta anklagelsen gick ut på att Johan Gyllenstierna försökt få kungen att under fältslagen hamna i så utsatta och farliga situationer som möjligt, för att han skulle dödas helt enkelt, så att Gyllenstierna då snabbt skulle ta över makten och skapa sin republik. Gustav Adam Dulle Baner, han är orolig för följderna. Han hade trots rikskanslerns uppmaning vägrat skriva under brevet, och han drar nu istället till Ingermanland, där han tidigare av kungen utdöms till generalguvernör. Ja, hur tror du Karl den XI reagerar på det här brevet?
Har de inte gjort en massa försök? Då tog han det ganska kallt då. Mm. Jag tror att han är... Han är nog ganska säker på sig själv och sin makt sådär, så jag tror inte han gör så mycket. Någonting kanske han gör, men...
Ja, alltså lite överraskande. Alltså brevskrivarna kan ju inte vara annat än nöjda med kungens reaktion. Eftersom Karl XI han skickar med riksmarskalken Stenbock ett svar till rådet där han uppmanar att man ska tillsätta en utredning som noga ska undersöka om det ligger något i beskyllningarna och om så är fallet låta Svea hovrätt ta hand om fallet. Samtidigt skickar kungen en skrivelse till Baner att han genast ska återvända hem från Ingermanland. Rådet inleder sin undersökning. Huvudvittet Dulle Baner kommer dock inte hem utan gör sig oanträffbar i Ingermanland. Istället får man förhöra andra som Baner också samtalat med. Vissa upprepar vad Baner sagt medan andra är rädda för gyllenstjärnorna. Ett exempel här är domaren i Svea hovrätt, Arvid Ivarsson Natt och Dag, som man vet har haft en nära kontakt med Dulle Baner. Han vill inte vittna, men rådet ger honom löften om ett personskydd. Ja, det låter lite som ett eko från dagens debatt om anonyma vittnen och skyddande av vittnen, eller hur? Han vill inte säga att bröderna Gyllenstierna är landsförrädare, men han säger att, citat, ingen är säker för Gyllenstiernorna utan de hava intriger för händerna. Efter alla förhör kommer man fram till att alla anklagelser mot bröderna Gyllenstierna kan kopplas till en enda person, Gustav Adam Baner. Och i oktober ser det helt klart mörkt ut för bröderna Gyllenstierna. Kung Karl har ju gett klartecken att rådet kan skicka över ett ärende om högmålsrätt om landsförräderi till Svea hovrätt. Men i början av november går bröderna till motoffensiv.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, i valet här, vad tror du Karl XI egentligen tycker det? Ska han lojal mot Gyllenstierna och bröderna och den falangen eller med De la Gardie och den gamla förmyndarregeringen? Var har han sina preferenser?
Ja, men det är ju självklart mot Gyllenstiernorna förstås. De har ju varit honom närmast.
Absolut, ja. Och han var ju inte förtjust i gamla förmyndarna. Så vad händer nu då? Jo, efter möten mellan kungen och bröderna Gyllenstierna i högkvarteret i Ljungby skickar Karl XI en skrivelse till rådet i Stockholm att man med omedelbar verkan ska lägga ner undersökningen mot bröderna. Kungen skriver att alla anklagelser är ogrundade. Och där väcker förstås starka reaktioner i rådet. Man uppmanar Magnus Gabriel De la Gardie att tala kungen till rätta. Och rikskanslern han skriver visserligen ett brev till Karl XI om att de som försöker påverka kungen inte har några ärliga avsikter. Men som vanligt har han svårt att i motgång mobilisera kraft. Karl XI genomför nu stora förändringar. På våren 1679 låter kungen Sten Bjelke ta över rikskanslerns uppgifter och uppmanar De la Gardie att stanna på sina lantliga gods. Rolam och Kurk förlorar sina befattningar som överståthållare, alltså borgmästare i Stockholm, ersätts Rolam av Göran Gyllenstierna. Rådets skrivelse mot bröderna Gyllenstierna tas i beslag, det får inte spridas. Rådet uppmanas att skicka alla vittnesförhör i affären till kungens fälthögkvarter. Rollarna är nu helt ombytta. Kungen ger bröderna Gyllenstierna möjlighet att öppna en ärekränkningsprocess vid Svea hovrätt mot alla de som försökt misstänkliggöra dem. Allt detta innebär att kungen helt enkelt krossar rådets makt och banar väg för ett kungligt envälde. Och Karl XI försöker nu med allt större kraft lägga sig i utnämningar till höga ämbeten inom domstolsväsendet, universiteten, kyrkan. Alltså, Karl XI som under sin uppväxt ansetts blyg och passiv och obegåvad har, stärkt av segrarna i skånska kriget och med den kraftfulla Johan Gyllenstierna som rådgivare, visat helt ovanade förmågor. Sverige går mot det statsskick som når sin kulmen under 1600-talet i Europa, den absoluta monarkin med Frankrike, Ludvig den 14, Kung Sol, l'état c'est moi, staten det är jag, som främsta förebild. Och istället för Gyllenstierna-bröderna är det nu deras belackare som ställs till svars. Och till sist kommer också Dullebaner hem. Och han försäkrar att han är helt oskyldig, att allt beror på missuppfattningar, att de som citerat honom vill honom illa, att de är, som han säger, citat, ärre- och hövlighetsförgäta osanningsmän, näsevisa klöcklingar, lasche plapprare, dumbommar och avundsmän. Det är några förelämningsuttryck som har försvunnit idag.
Mm, ja, det låter som ett så här barnprogram ungefär. Prata med bebisar.
Klöckligar och plapprare, det vill man ju inte vara.
Nej, minst av allt.
Ja. Men Baner menar att han har inte på något sätt misstänkliggjort bröderna Gyllenstierna. Intressant här är att bröderna Gyllenstierna och Baner, de försonas. De verkar ha nått en uppgörelse helt enkelt. Och Gyllenstierna lägger ner alla anklagelser mot Baner. Det fanns vissa släktförbindelser här som kanske spelat en roll. Istället kommer de som spridit Baners påståenden med Arvid Ivarsson natt och dag i spetsen att råka illa ut. Han är sjuklig och försöker förgäves driva sin oskuld inför Karl XI som är helt kallsinnig inför hans vädjande. I oktober 1679 är alla utredningar avklarade. Bröderna Gyllenstierna förklaras helt oskyldiga till de anklagelser som riktas mot dem. Arvid Ivarsson natt och dag får betala dryga böter. Det inleds till och med en högmodsprocess mot honom, alltså tala om ombytta roller, som dock läggs ner vid ett oväntat och plötsligt dödsfall sommaren 1680. Vi återkommer till det. Sammanfattningsvis, har rådets försök att öka sin makt mot kungen och mot bröderna Gyllenstierna totalt misslyckats. Makten ligger i kungens fälthögkvarter, inte i Stockholm. En orsak är att kungen inte förnyar och föryngrar rådet. Medelåldern blir allt högre. Rådet består allt mer av gamla och sjuka gubbar. Avlidna rådsmedlemmar ersätts inte. Och en del skickas från huvudstaden till befattningar ute i landet eller till Finland, Estland eller Livland. Och när kungen på detta sätt kraftigt minskat rådets makt och inflytande, då tillsätter han i början på 1680-talet sina egna förtrogna som nya riksråd, men som Rutger från Ascheberg, Hans Wachtmeister med flera. Ja, vad säger du? Skickligt handlat av kungen här, eller?
Mm. Han fick kritik för sin unga ålder och nu nyttjar han den mot de här gamlingarna.
Mm.
Det är ganska smart att just inte utse nya. Det är alltid svårt att angripa på underlåtenhet att göra någonting.
Ja, just det. Just det. Ja. Ja, en oanad vändning här av Karl XI, det måste man säga. Nu lämnar vi politiken och jag tänkte vi skulle avsluta och ägna resten av dagens avsnitt åt det kanske märkligaste av alla kungliga bröllop. Och det bröllop som sagt var tänkt att bli en symbol för att den sekellånga fiendskapen mellan arvfienderna Sverige och Danmark nu äntligen skulle vara över. Mellan den svenska kungen Karl den 11 och den danske kungens syster prinsessan Ulrika Eleonora. Den förlovning och till och med trolovningen som ingått 1675 återkallades ju när skånska kriget utbröt men börjar nu gälla igen. Under kriget hade Ulrika Eleonora fått andra friare av hög status som Wilhelm av Oranien i Nederländerna och den blivande tysk-romerske Habsburg-kejsaren Josef. Men dissat om och hållit fast vid trolovningen. Ulrika Eleonora är yngst av fyra systrar, nu 23 år gammal, ett år yngre än sin blivande make. De tre systrarna är alla bortgifta. Hennes Ulrika Eleonoras mor, enkedrottning Sofia Amalia, tycker den svenska kungen är ett lämpligt parti. Hennes son, kung Kristian V, alltså Ulrika Eleonoras bror, är mer tveksam. Och det är väl fullt naturligt efter de hårda krigsåren. Han hade hellre sett henne som tysk-romersk kejsarina. Någon som också är tveksam, det är ju den blivande brudgummen. Som vi berättat tidigare, han i skarp kontrast till sin far, Karl den 10 Gustav. Så det verkar helt ointresserad av tjejer och närmast lite rädd för dem. Och medan Ulrika Eleonora skickar de dyrbaraste presenter till den blivande mannen i Stockholm, skickar Karl till att börja inte någonting alls. Först efter upprepade uppmaningar från Johan Gyllenstierna kommer det iväg någonting. Och Karl försöker också hela tiden skjuta upp bröllopet tills Gyllenstierna också här ingriper och uttrycker sin oro över danskarnas reaktion på detta. En annan person som också är avvisande är Karls mamma, enkedrottning Hedvig Eleonora, som avskyr Danmark och danskar. I april 1680 kommer så Johan Gyllenstierna på en av den blivande brudgummen tre gånger uppskjuten resa till Köpenhamn för att föra prinsessan till hennes nya hemland. Många festligheter hålls i Köpenhamn och vid ett fyrverkeri vid en av dessa fester så ser man hennes och Karl den 11:s namnskiffer mot himlen. Det finns en uppfattning vid sådana tillfällen att den vars namnskiffer slocknar först ska dö först. Prinsessans namnskiffer slocknar först och hon säger då: jag önskar att täktet måtte bli sandspott och att Gud ville bevara mig från den sorgen att överleva min blivande gemål. Ja, hon skulle bli sandspott. Men och det här berättas då som ett tecken på hennes allmänt omvittade ödmjuka och ädla sinne. När hon tar farväl av sin bror, kung Kristian den 5, säger hon att hon vill hjälpa till att borttaga all fiendskap mellan dessa båda folk och att istället förbinda dem till evig vänskap och förtrolighet.
Hon tog med sig ett par tuborg.
Tror du? Ja. Hon hade ju gett väldigt fina presenter tidigare, så då kanske nöjde sig med det den här gången nu. Och den 4 maj då seglar Ulrika Eleonora med sjöhjälten Nils Juel som befälhavare från Helsingör till Helsingborg. Hon skulle aldrig mer återse sitt hemland. Kanoner dundrar vid landstigningen. Johan Gyllenstierna och blivande svärmor, nu 43-åriga Hedvig Eleonora, tillhör mottagningskommittén. När de båda damerna ska gå upp i en vagn så visar den blivande svärmodern att den blivande sonhusten ska gå före upp i vagnen. Men den sistnämnda avböjer och låter den blivande svärmodern gå före, vilket hon då gör. Och det här var första och sista gången Hedvig Eleonora erbjuder Ulrika Eleonora att gå före. En inte oviktig person saknas dock i mottagningskommittén. Kan du tänka dig vem?
Morsan var ju emot det där, men nej.
Hon är med. Nej, det är ingen mindre än den blivande mannen. Alltså, förmodligen har nerverna svikit av dem. Att träffa den blivande hustrun var förmodligen mer nervpåfrestande än att vara omgiven av fientliga soldater i slaget vid Lund. Eller hur ska man förstå detta?
Ja, det är något märkligt med honom.
Ja, det är det. Det visar sig att kungen har ridit därifrån upp till en av sina närmaste förtrogna, hovkanslern Frans Örnestedt på Skottorps slott i södra Halland. Många blivande brudar skulle vilja läget ha åkt hem för att aldrig mer ta kontakt. med den tilltänkta brudgubben, eller hur?
Jo, men nu är det ju en kung också, så.
Ja, Ulrika, hon är envis. Hon har bestämt sig för att hon ska ha Karl till sin blivande man. Så hon åker efter honom till Skottorp. Och när Karl nu slutligen konfronteras med henne, då är det ju lite av no return, eller hur? Och efter mötet mellan de blivande makarna som var ungefär en kvart, så träffar Karl Johan Gyllenstierna och skäller ut honom för att han har valt en så ful hustru till honom. Där bådar inte gott, eller vad säger du?
Nej, men det är någonting.
Gyllenstierna svarar: Ers majestät ska snart få erföra att i henne bor en ängel. Karl vill absolut inte gifta sig i Stockholm. Han avskyr stora tillställningar. Man föreslår ett bröllop i närbelägna Halmstad. Men kungen beordrar istället fältprästen Hakvin Spegel till att förrätta vigseln samma dag. Det verkar som att han vill ha det här överstökat så fort som möjligt. Och vigseln sker nu samma dag vid 11-tiden på kvällen. Tillställningen är mycket privat. Gästerna få. Bruden har ingen egen släkting närvarande. Och efter denna ceremoni så äts en mycket märklig bröllopsmiddag där kungen med två officerare sitter i en sal, den nyblivna bruden i en annan sal med sin nyblivna svärmor.
Nej, stackars den här drottningen nu då.
Ja, verkligen. Ja, det är ju drottningen nu. Bröllopsnatten blir kort, middagen är avslutad vid 2-tiden och tidigt i gryningen vid 4-tiden ser kännarna hur Karl den 11:e springer ut ur huset, hoppar upp på sin häst och rider iväg därifrån. Ja, hur ska nu detta äktenskap utvecklas efter denna lite märkliga inledning? Det ska vi berätta om i nästa avsnitt, och då tar vi upp vad som händer under hösten 1680, då två ytterst betydelsefulla personer går ur tiden, då en viktig riksdag hålls och Ulrika Eleonora kröns under stora festligheter.
Ja, det ska bli intressant verkligen nu hur det här äktenskapet artar sig faktiskt. Om man skärper till sig lite. Det är lite pinsamt för Sverige tycker jag.
Ja, det börjar bli det.
Lite töntig. Man längtar väl efter att gå ut i fält igen kanske.
Ja, visst är det. Det är där passionen finns.
Ja.
Inte i äktenskapet uppenbarligen.
Ja, något fel är det. Du får analysera sen. Men tack för dagens avsnitt då.
Mm, ja, tack själv. Och tack alla kära lyssnare. Så hörs vi igen om 2 veckor. Tack och hej.
Okay, I have 2 new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.